Nästa söndag så startar vår nästa utmaning, nämligen den om fasta i en andlig klassiker som vi håller på med här i församlingen. Vi har haft en utmaning om Bibel, eller det pågår en utmaning om att läsa Bibeln på ett år eller Nya Testamentet på ett år. Vi hade en utmaning om bön, 40 dagar bön som tog slut för 2 veckor sedan. Och nästa stora utmaning är ju det här med fastan. Och jag kommer predika lite om det idag, och även nästa söndag kommer vi tala om fastan. Men det här häftet, var ju det jag skulle säga, det var därför jag höll det, finns att ta ute på bokbordet. Där finns lite praktiska råd, lite information om vad fasta är och lite bibelord och sådär. Goda råd för en biblisk fasta, och det är baserat på en författare som heter Richard Fosters bok Vägar till glädje. Han har väldigt bra undervisning om fastan, tycker jag. Så ta ett sånt innan du går hem, och ta tid nu hemma under veckan och fråga Gud, hur ska jag göra med detta? Ska jag vara med och fasta? Hur mycket ska jag fasta? På vilket sätt? Och hur kan vi som familj kanske göra under den här veckan, under vecka 11, när det är dags för fasta vecka? Vad kan vi göra? Vad vill vi göra för att ta en tid av fasta? Och jag kommer förklara lite här kanske under predikan vad det handlar om och varför vi vill fasta och hur vi kan fasta. För på bönen för 2 veckor sedan, eller förra tisdagen, så fick vi ett ord om islossning. Det var, vi fick en bild av att det var som ett stort isberg. Ni vet, det är solitt, fruset, sådär kallt. Och så började det påla lite grann i det här isberget. Och den som fick bilden såg hur det liksom började. Och det handlade om bön, om att närma sig Gud på något sätt. Att när vi börjar göra det, när det blir mer och mer, liksom, ju närmare Gud vi kommer, ju mer värme blir det. Och så började det påla i det här isberget. Och plötsligt liksom, så var det som att det bara exploderade. Och så strömmade vatten fram ur det här isberget. Och isen liksom flöt iväg och det blev som fritt, det blev öppet. Och vi upplevde verkligen att det var en bild från Gud till vår församling. Gud håller på att göra någonting. Och när vi ber, när vi söker honom, och även fastan tror jag, när vi tar tid inför Gud på det sättet, så händer någonting. Vi förbereder någonting som kommer leda till en öppning. Och förra veckan predikade jag om Josia, en kung i Gamla Testamentet som reformerade hela gudstjänsten och hela sättet att leva. Om ni inte var här i söndag så skulle jag verkligen rekommendera er att gå in och lyssna på den predikan. För jag tror den är viktig för det vi står i som församling och det vi är på väg in i. För det handlar också lite om att förbereda sig för den här islossningen. Och idag på morgonen när vi bad så var det någon som fick ordet av att det är en vår på väg. Liksom. Och det är det ju rent så, det vet vi. Det behöver inte få Guds ord för. Men även andligt, liksom. Vi är på väg in i en vår. Där saker kommer hända, där det kommer blomma och grönska och vi får ta del av Guds löften på något sätt. Och jag tror att vi behöver förbereda oss för det. Och det var det jag predikade om förra veckan. Hur vi kan förbereda oss genom att vända bort från avgudar, sånt i vårt liv som inte för oss mot Gud. Att be, att ta tid i bön inför Herren Jesus Kristus. Jätteviktigt. Att omvända oss, liksom, att erkänna också att ja, men jag är kanske inte på rätt väg alltid. Att ödmjuka sig inför Gud. Bekänna sin synd som vi precis gjorde. Och fasta är också en viktig del i förberedelsen för Guds handlande. Det har det varit i alla tider. Det har varit en sak som man tar till för att liksom på något vis förbereda sig och visa att jag vill vara med i det Gud vill göra nu. Josia slet sönder sina kläder, står det, när de hittade bokrullen i templet där Guds lag var nedskriven. För han insåg att det här är vad Gud har talat och vi har inte levt så här. Och då slet han sönder sina kläder. Har du gjort det någon gång? Inför Gud, för att du har blivit så drabbad av syndanöd. Jag har inte gjort det, det kanske man borde göra ibland. Men han slet sönder sina egna kläder som ett tecken på att jag lever inte som Gud vill. Men jag vill det. Jag vill vända om. Och det är något som hör ihop med omvändelse och ödmjukhet i Gamla Testamentet. Och fasta är också en sån sak. Det står ofta att de fastade i säck och aska. Så man klädde sig i, liksom, man klädde ner sig rejält så att säga. Och hade aska på huvudet. Liksom för att visa på något sätt att Gud är mycket större. Jag är ingenting. Liksom. Och man utlyste ofta en fasta när man ville omvända sig på något sätt från hur man hade levt. Omvändelse är därför alltid starten för Guds rikes framfart. Som jag sa, Jesus sa det hela tiden, omvänd er och tro evangelium, för Guds rike är nära. Det hänger ihop hela tiden, omvändelse och att ta emot det Gud gör. Och fastan kan vara en sån omvändelse. Det kan vara en period av rannsakan av sig själv, av sina motiv, av sitt liv. Och få låta Gud tala in i det som vi kanske har fyllt med så mycket annat. Som kanske i sig inte, det behöver inte alltid vara synd heller. Att äta mat är ju inte synd, bara så du vet. Det är något gott som Gud har gett oss. Men ändå så påbjuder Gud att vi under perioder kan få avstå från maten. För att han ska kunna tala ännu mer till oss. För att han ska kunna förbereda oss ännu mer för det han vill göra med oss. Och det här är som sagt den tredje stora utmaningen i en andlig klassiker. Jag vill säga det också, om du känner så här, jag kom inte riktigt med. Jag började läsa Bibeln men sen jag halkar efter och så har man kanske gett upp. Ge inte upp. På det igen liksom. Och det går att komma ikapp. Det går, särskilt med bibelläsningen, då kan man lyssna. Det är väldigt bra. Lyssna när du står och diskar eller när du kör bil. Ha en bibelapp liksom, där du kan lyssna på Bibeln. Då kan du ganska snabbt lyssna igenom ganska många kapitel och komma ikapp. Och var du inte med på bönen eller du bad kanske några dagar och sen det funkar inte, jag fick inte till att be en timme varje dag i 40 dagar. Ha inte massa dåligt samvete över det, utan var glad för de timmar eller de stunder du faktiskt bad. Men återigen, gör det igen. Utlys en ny tid i ditt liv. Ja, men nu börjar jag med mina 40 dagar. Det behöver inte vara gemensamt med alla andra. Ge inte upp. Och jag lyfter upp det här för att det är något gott med att ibland pressa sig lite längre, även på trons område. Självklart ska tron vara en vila och det är någonting vi får ta emot från Gud. Och det är så här. Men vi kan också växa. Det var därför vi hade den här CrossFit-serien och därför vi har den här utmaningen. Vi kan få växa. Vi kan få utvecklas. Vi kan få ta emot mer av Gud. Utmaningen i fastan, som det står i de här häfterna. Har du inte ett sånt så finns de att ta där ute också. Så här ser de ut. Då står det på fasta att den stora klassiken är att fasta från mat och söka Gud i 7 dagar. Och lilla klassiken är att fasta från mat och söka Gud i 3 dagar. Och det är, jag vet inte, hur vana ni är att fasta. En del kanske har testat att fasta en dag. En del kanske har testat att fasta mellan lunch och middag. En del kanske har testat att fasta 3 dagar. En del kanske 7 dagar. En del kanske längre perioder. Det är väldigt individuellt och väldigt olika. Och för en del så tror jag att det kan vara att fasta 7 dagar. Det kan vara en ganska stor utmaning. För det händer något med oss när vi avstår från mat under längre tid. Dels blir vi hungriga och så vidare, men dels på ett andligt plan också. Så man kanske känner så här, men det här är länge och det här är något nytt för mig. Och varför ska jag göra det här och hur ska jag göra det? Och rent praktiskt på ett sätt är ju fastan ganska enkel. Det handlar om att inte äta mat. Man dricker vatten. Man kan också kanske dricka lite juice eller buljong eller sånt där om man vill få i sig lite mer. Liksom. Det kan underlätta, det är valfritt. Men annars är reglerna rätt enkla. Man äter inte mat. Så. Sen kan det finnas medicinska problem. Men det kan inte avstå från mat av medicinska problem eller orsaker. Och det är självklart. Jag menar, då får du hitta ett annat sätt. Liksom. Så är det. Men då tänker en del så här kanske. Ja, men jag kommer bli svag och trött när jag gör det här. Jättebra. För Guds rike tillhör de svaga. Guds rike tillhör de som är fattiga i anden. De ödmjuka. Någon annan kanske tänker så här. Ja, men jag kommer bli arg och vresig och bitter om inte jag får mat i mig. Jag vet hur jag blir hemma. Liksom, eller hur min fru blir om hon inte får mat. Så här. Ja, jättebra. Richard Foster skriver så här. Jag tycker det är fantastiskt bra. Om just den grejen. Vrede, bitterhet, avund, stridighet, rädsla. Om sånt finns inom oss kommer det upp till ytan under fastan. Först drar vi slutsatsen att vår vrede beror på hungern. Sen förstår vi att vi är arga därför att vredens ande bor i oss. Vi gläds åt insikten för vi vet att det finns helande i Kristi namn. Fastan hjälper oss att hålla balansen i livet. Boom! Det där tycker jag är ord och inga visor. Ja, men eller hur? Så tänker vi, ja, men det här är bara för att jag är hungrig. Liksom. Ja, det kan ju påverka, men det finns ju också någonting i mig som blir så här arg eller bitter eller vad vi nu blir. Tacka då Gud för att han har visat det för dig och omvänd dig och be Gud hela dig. Det finns befrielse i Kristus. Måste jag vara med, kanske någon sitter och skriker i sitt hjärta just nu? Nej, självklart inte. Det här är inget tvång, men det är ett erbjudande. Så här säger Paulus. Jag ska se vart jag hade det någonstans. Ja, men precis. Ja, det står så här, jag skriver så här efter. Det finns inga bibliska lagar som påbjuder regelbunden fasta. Men evangeliets frihet betyder att vi har möjlighet att fasta. Eftersom det inte finns några lagar som binder oss, står det oss fritt att fasta när som helst. Och för aposteln Paulus innebar friheten att han ofta fastat. Andra Korinthierbrevet 11:27. Den frihet vi har, en möjlighet vi har, något som Gud har gett oss som en välsignelse för att våra liv kan få förvandlas. Varför ska vi fasta då? Varför ska vi inte, eller vad är inte fasta, kan vara bra att ställa fast först. Jag skulle säga, för det första, det är ju inte en diet för att gå ner i vikt. Det är inte det vi håller på med just nu. Det kan man behöva ibland och sådär också, men det är inte det som är syftet med att fasta. Fasta kan hjälpa oss att identifiera oss med fattiga och hungriga människor i världen. Och det är en jättebra insikt. Men jag skulle inte säga att det är huvudsyftet heller. Utan fasta är i första hand bön. Det är omvändelse, det är rening och det är förberedelse. Det kan vara en nyckel för att få ett andligt genombrott. Jag vet inte om ni använder det språkbruket och talar om andliga genombrott. Vad är det? Ett genombrott är ju när man liksom lyckas med någonting som man inte har lyckats med förut. Jag går i gymnastik nu, som jag har pratat om förut. Jag har hållit på nu flera veckor och övat min dubbelvolt. Att göra hoppa trampett och så göra två volter. Och ett genombrott som jag hade var när jag kom på att jag ska inte blunda när jag gör det här. För då vet jag inte vad jag är i luften. Det gjorde jag i början. Då var det svårt att landa rätt. Liksom. Nu har jag börjat titta. Och helt plötsligt börjar jag lära mig vad jag är i rummet. Så mer och mer nu så får jag till det. Liksom. Och sist vi var där så landade jag flera stycken på fötter. Och det var ett genombrott. Någonting som jag gjorde ledde fram till att det blev ett helt nytt... Alltså, det blev mycket enklare på något sätt. Det blev en ny nivå liksom, av det jag höll på med. Och så där är det i vårt andliga liv också. Det finns en andlig värld. Det finns mer än det här vi kan se och ta på. Det finns änglar, det finns demoner. Det finns en andlig verklighet runt omkring oss hela tiden. En andlig sfär där Gud är verksam. Himlarymder. Där det pågår strid mellan ont och gott. Där Gud strider för oss. Där Guds änglar kämpar. Och så vidare. Vi får glimtar genom Bibeln av den här världen. Men vi kan inte se den helt och fullt. Och jag tror att det finns en mening med det också. Men det finns en andlig värld. Och det är det vi håller på med när vi ber. När Guds ande rör vid oss. Då får vi kontakt med den andliga verkligheten. Och det är i den andliga verkligheten som väldigt mycket, eller allt egentligen, avgörs. Och sen får det efterverkningar i den fysiska världen. Och det finns ont och gott. Och vi slåss inte mot människor av kött och blod, utan mot andemakter i himlarymdarna, så står det i Bibeln. Och fienden vill förstöra. Djävulens plan är total förintelse av allt som är gott, allt som är Guds rike. Men det Jesus gör när han kommer till jorden egentligen, det är att ta upp strid mot ondskans rike. Han säger, nu är Guds rike här. Och helvetets portar kan inte stå emot min församling, säger Jesus. Jag hörde faktiskt en predikan igår på radio. Jag lyssnar väldigt sällan på radiopredikningar, men jag åkte in och skulle handla på kvällen, så bara satte jag på radion. Det var P. Jag brukar alltid ha P1 på, så att det var något kristet. Jag vet inte om det var en gudstjänst eller någon andakt eller någonting, men jag bara hörde en jätteliten bit av det. Men då sa hon det, den som predikade, det Jesus gjorde, det var att han gick runt och så slängde han grus i ondskans maskineri. Jag tyckte det var en väldigt fin bild. Så att det liksom bara började krackelera och bröt ihop liksom. Men det jobbiga när Jesus gör det är att ibland finns ju en del av ondskans maskineri i oss också. Ibland kommer Jesus med ord som vi kan uppleva ganska hårda. Det är gruset som kommer in för att liksom förstöra det i oss som är upproriskt och vänder sig bort ifrån Gud. Och vi kan uppleva oss olika framgångsrika kanske i våra böner och vår längtan att se omvärlden, vår stad, våra vänner eller vår familj förvandlas. Och jag tänker ofta på det där, varför är det så, verkar det så enkelt för vissa människor? De ber för sjuka, de blir helade direkt, de ber för grejer och det händer saker. Där de går fram så är det som att Guds rike bara kommer liksom. Och för andra är det inte riktigt så. Vad beror det på? Är det bara mod det handlar om, att vissa är modigare än andra? Jag tror mod är jätteviktigt, det är nyckel i detta, men jag tror inte det är allt liksom. För en del är jättemodiga, men det blir nästan bara dumt, för det händer inget ändå, så blir det bara så här konstigt liksom. Är det bara tro det handlar om? Ja, det är superviktigt. Jag tror att det är en av de allra viktigaste sakerna, att vi tror och litar på att det Gud har sagt stämmer liksom. Tro är det som Jesus uppmuntrar mest av allt i Bibeln. När människor visar tro, då blir han liksom överlycklig. När människor inte visar tro, då blir Jesus väldigt irriterad och trött på oss liksom. Att, varför kan ni inte tro? Det är bara det ni behöver liksom. Så tro är enormt viktigt. Är det bara vissa som är utvalda till att göra stora verk för Gud? Nej, det verkar inte så. Alla har vi fått olika gåvor och personligheter. Gud fördelar sina gåvor över sin församling efter sin nåd liksom. Det verkar finnas olika mått av det, absolut, på något sätt. Och vi har olika uppgifter framförallt. Olika personligheter, olika gåvor. Vissa kommer att vara starkare på vissa områden. Men Jesus ger ju uppdraget till alla sina efterföljare att vi ska utbreda riket och göra det han gjorde. Det finns liksom ingen... Alla ska vara med på det. Ni är alla kungar och präster. Ett heligt folk. Så någonstans så tror jag det handlar om hur nära Gud vi lever våra liv. Det är en sån klassisk bild, men liksom, det är så ofta vi tänker, vi har blivit frälsta, vi börjar tro på Jesus. I början jag tänker mig att Gud är här nu, om ni undrar varför jag står och tittar så här. Här är Gud och jag är jättenära Gud liksom. Det är fantastiskt. Det är en smekmånad som man har i början liksom. Och sen kanske det händer saker och grejer. Och ofta blir det i människors liv någon slags tanke, eller ibland kan det bli det i alla fall, av att hur långt ifrån Gud kan jag gå fast ändå vara frälst liksom? Gud är där. Om jag lever så här, är det okej? Okay? Ja, men det är det väl. Men kan jag göra så här? Och så liksom försöker man hitta liksom, hur nära kanten kan gå men ändå kalla mig frälst liksom. Och det är en helt svindålig tanke liksom. Vad vinner jag på det? Ingenting liksom. Hur långt ifrån den jag älskar och som älskar mig och som gör mitt liv fantastiskt kan jag gå? Det är en jättedum fråga. Typ, ja, jag är gift med Linda. Hur långt ifrån Linda kan jag gå och ändå vara gift? Liksom? Det är en jättedum tanke att ställa. Utan jag vill ju komma och lära känna henne så mycket som möjligt. Och samma med Gud. Bättre att ställa frågan, hur nära Gud kan jag komma? Kan jag få se ditt ansikte, Gud? Kan jag få höra din röst? Kan jag få känna dig? Kan jag få uppleva din kärlek? Kan du tala till mig? Det är de frågorna vi behöver ställa. Hur nära Gud kan jag få komma? Och jag tror att vi kan växa andligen. Och när vi pratar om det, då är det handlar om. Att komma nära Gud. Nära pappa. Nära Kristus. Nära anden. Och vi kan träna på det på olika sätt. Det är därför vi har haft CrossFit. Det är därför vi har en andlig klassiker. Man kan jämföra med när man ska gå till tandläkaren. Jag vet inte hur många som är som jag, men när man kommer dit och så, eller man ska, man får ett brev hem sen, nu ska du till tandläkaren om 2 veckor här. Oj, 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 vad jag börjar med tandtråd helt plötsligt. För att kunna säga till tandläkaren att när hon frågar, använder du tandtråd? Ja, jo, men det gör jag ganska ofta. Sådär. Och sen, en vecka efter jag varit hos tandläkaren, ingen tandtråd. Och så kommer brevet och så, ah, just det, tandtråd och grejer. Och man är väldigt noga, sådär. Jag är sån i alla fall. Och det är jättelöjligt liksom. Jag vet ju det hjälper ju ingenting att jag använder tandtråd 2 veckor och sen resten av året gör jag inte det. Det hade varit bättre om jag fick in en vana av att alltid göra det i så fall. Och sköta mina tänder året om liksom. Och på samma sätt är det med vår relation till Gud. Det där, alltså min tandhygien, det är ju någonting som jag gör när ingen ser på liksom. Och det är upp till mig, det är ingen annan som bryr sig om det egentligen. Eller, liksom, eller jo, det är det säkert, men det är ingen som säger till mig. Jag har ju ingen som liksom hela tiden kollar att jag sköter det och att jag gör det rätt. Förutom den här gången jag ska till tandläkaren. Som inte är så ofta nu för tiden. Men det är upp till mig att se till att jag sköter det. Och att jag gör det jag ska för att munnen ska må bra. Liksom, att tänderna ska hålla länge. Och på samma sätt är ju vår relation till Gud. Det är ju ingen annan som kommer säga till dig vad du ska göra eller liksom följa upp eller se till att du gör det. Utan det är ju upp till dig. Och det är din, och du gör det i din ensamhet. Det är där du vinner de största segrarna på något sätt. Det vi gör i det fördolda. Så säger Jesus när han undervisar om alla de här grejerna. Om att be, om att ge, om att fasta. Då säger han, gör det i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och så är det. Om du varje dag sköter dina tänder, då när du kommer till tandläkaren så får du en belöning av att hon säger, det ser bra ut, vi behöver inte göra någonting. Har du inte gjort det så kan du få ett hårt, dyrt straff istället. Nej, men så. Och vill vi se andliga genombrott i våra liv så tror jag att det vi gör i det fördolda, i vår ensamhet när ingen ser oss, det kommer påverka vår auktoritet i andevärlden. Alltså vilken pondus vi har, vilken makt vi kan komma med eller inte. Det påverkar inte om du är frälst eller inte. Återigen, det är inte det jag pratar om nu. Utan jag pratar om hur kan du få växa i din auktoritet, i din styrka eller man ska säga som Jesu efterföljare. Ju närmare vi kommer så kommer vi plötsligt märka att det går lättare att be eller att tala om Jesus med människor som vi inte brukar tala om Jesus med. Eller att ja, det händer någonting. Jag ska läsa ett bibelord som vi också fick på bönen för 2 veckor sedan. Det är från Apostlagärningarna kapitel 19. Och vers 13-15. Det här handlar om, alltså Paulus var ju runt och predikade på olika ställen och bad för människor och drev ut de onda andemakterna ur människor och ur sammanhang. Och så fanns det ju andra människor som också höll på med liksom andlig business på något sätt runt om på olika ställen. Och här så kommer några kringvandrande judiska, så här står det från vers 13. Några kringvandrande judiska andeutdrivare. Har ni träffat sådana någon gång? Kringdrivande judiska andeutdrivare. Gett att kunna titulera sig det. Ja, hej, jag är en kringdrivande judisk andeutdrivare. Men de alltså var judar. Och när de skriver så här så menar de också att de hade inte tagit emot Kristus. Liksom. De var inte kristna, de följde inte vägen. Men de var andeutdrivare. De förstod att det finns en andlig värld och de försökte på olika sätt driva ut det onda. Men de tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. De sa, det här tycker jag är bra, jag besvär er vid den Jesus som Paulus förkunnar. De hade alltså märkt att när Jesu lärjungar bad, alltså när Paulus bad för människor i Jesu namn, då gick det väldigt enkelt att människor blev befriade, upprättade, helade, glada. Och liksom, det funkar på något sätt med Jesus namnet. Och jag har sagt det förut tror jag, men så bad, när jag höll på att bli kristen under första tiden, när jag pratade mycket med Linda, hon berättade om Gud, då bad jag lite i smyg så här, ingen såg, och då sa jag Lindas Gud om du, det var så jag tilltalade Gud. Och det är lite samma sak de gör här liksom. De talar ut liksom, jag besvär er vid den Jesus som Paulus förkunnar. Så gjorde 7 söner till en viss Skeovas, en judisk överste präst. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden i sig for på dem och övermannade dem och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Detta blev känt i hela Efesos bland både judar och greker, och alla greps av fruktan, och Herren Jesu namn blev ärat. Jobbig avslutning där på hur det gick. Men det här säger någonting om auktoritet i andevärlden. Om att veta vem man är i Kristus. Liksom. De kände inte Kristus. De hade bara förstått att det fanns kraft i det namnet. Men andarna liksom var så här, ja, men vi känner till Jesus, vi känner till Paulus. De var kända i andevärlden. Men det var inte de här männen. Och det blev inte så bra. Men jag tror att vi kan be om auktoritet. Eller snarare, vi kan lära känna Gud bättre. För ju mer vi känner Gud, ju mer kända blir vi i andevärlden. Och att få auktoritet i andevärlden, det är inte att skryta om sina hjältedåd, att slå sig för bröstet och säga, kolla vad jag är andligt stark, jag kan så mycket, kolla hur mycket jag fastar och ber och håller på. Jesus säger, nej, men det är precis tvärtom. Skryt inte om de grejerna, gör det när ingen ser. Störst är minst, auktoritet är tjänande. Största auktoriteten finns i korset, där Jesus dör. Att gå i döden för hela mänskligheten, det är den största auktoritet vi kan ha i andevärlden. Och det gör Jesus. Och genom korset, genom att ta på oss hans rättfärdighet, så får vi en rättfärdighet som håller. Och fastan kan hjälpa oss med detta. För där gör vi verkligen det. Att fasta är inte liksom, det är verkligen att skala av. Det är att ta bort. Det är att liksom släppa taget. Och som jag har sagt flera gånger, Jesu råd, både för bön, givande och fasta, det är att göra det så att ingen ser det. När ni fastar, låt allt utåt vara som vanligt. Liksom. Smörj in håret med olja, säger han. Och som vi gör. Det gjorde man på den tiden. Det var typ tvätta håret som vanligt, duscha, ta på dig vanliga kläder, se ut som du alltid gör. Och det han egentligen vänder sig mot är ju det här som var i Gamla testamentet, när man tog på sig säck och aska, för det blev liksom till slut en grej som man kunde skylta lite med. Kolla här vad jag är andlig som klär mig i säck och aska. Det är ganska tydligt om någon kommer gående så liksom. Men Jesus säger, nej, men det är inte grejen att alla ska se det. Grejen är att du gör det här för Gud i ditt hjärta. Fastan i sig blir en konstant bön. Och då ska vår fader som ser i det fördolda belöna oss. Då kommer andarna att börja känna igen dig och fly. Varför ska man fasta? Jag skulle säga största anledningen är ju för att Jesus gjorde det. Det tycker jag alltid är det viktigaste skälet. Och Jesus som själv är Gud, men som avsa sig sin gudomlighet för att bli en människa som vi, han fastade. Och det var anden som drev honom ut i öknen, står det, i 40 dagar. Där han fastade och sattes på prov av djävulen. Alltså han övades i att få auktoritet i andevärlden, skulle man kunna säga. Hans fasta i öknen hjälpte honom att hitta sitt kall, sin trygghet och sin auktoritet. Anden förde honom dit. Och han fastade för att Guds rike sen skulle kunna bryta fram genom honom. Djävulen förstod efter 40 dagar att det här var ingen att mucka med. Liksom. Jesus blev genom fastan känd i andevärlden. Han fick auktoritet, han fick andligt genombrott. Och det är först efter det som Jesus gör allt det här som vi vet att han gör, som vi läser om när han botar de sjuka, driver ut de onda andarna och upprättar människor och kommer med glädjebud till de fattiga och så vidare. Det kommer efter en tid av fasta. Genom att avstå, att för en tid inte låta maten och hungern styra, så kan du få be om andliga genombrott i ditt liv och i församlingens liv. Jag stannar där. Så kommer Björn fortsätta nästa söndag och tala mer om fastan. Men vi ber en bön. Ni kan komma upp, Lena och Ragnar, så ska vi snart gå in i nattvarden också. Men det här är ett tillfälle, det här är en möjlighet som Gud ger oss. Att vi får fasta. Att vi frivilligt får avstå från någonting. För att istället låta Gud göra något i våra liv. Och för mig är det så, när det kommer till en sån sak, när det kommer till fastan, där ställs saker på sin spets. För jag vet att det är jobbigt, jag tycker det är jobbigt att inte äta mat. Jag är väldigt beroende av att äta mat såklart. Men liksom det påverkar mig. Men kan det kanske vara värt det ändå? Finns det något att vinna på det? Skulle det kunna göra att någonting händer i mitt liv som gör att Gud kan få ännu större plats? Ja, men då är det värt det. Kan det leda mig närmare Gud? Ja, men då är det värt det. Kan det hjälpa mig att se vad som finns inom mig av vrede, ilska och bitterhet? Ja, det kan det. Ja, men då är det värt det. Vi ber. Tack Jesus Kristus för din underbara nåd. Tack att du är en god Gud. Tack att du ler emot oss. Tack att du älskar oss. Och tack att du ger oss redskap, Herre, för att få växa. Som kan hjälpa oss att ta itu med hur du verkligen är ställt med oss. I våra hjärtan, i våra själar, i vår ande. Och tack att fastan är ett sånt verktyg eller redskap eller möjlighet som du ger oss. Jag ber nu Gud om heliga beslut. Att vi i våra hjärtan får besluta oss för vad vi vill. Och förlåt Gud att vi tror att allt annat bestämmer våra villkor. Att nej, men jag kan inte fasta för jag ska ju det och jag ska ju det och jag måste ju kunna. Och jag hjälp oss att istället se att du är Herre. Och att det kanske kan få finnas tider i våra liv då vi lever annorlunda. Kom heligande med din nåd över oss. Kom med ditt liv över oss. Kom och väck en längtan i våra hjärtan efter mer, Herre. Efter att söka oss närmare dig och inte fråga hur långt bort vi kan gå utan hur nära vi kan komma. Jag ber om det, Kristus. Och jag ber för dem som sitter här idag som inte känner dig, som inte har sagt sitt ja och amen till dig, Gud. Jag ber att idag kan få vara den dagen. Där man kan få säga ja, jag vill lära känna Gud. Jag vill lära känna Jesus Kristus. Jag vill förstå och ta emot nåden från korset. Jag vill ta emot försoningen, förlåtelsen. För jag behöver det i mitt liv, i mitt hjärta. Om du sitter här och känner den längtan idag så be den bönen. Jesus Kristus, bli Herre i mitt liv. Jag vänder mig bort från min synd och jag tar emot din nåd och din förlåtelse. Den bönen finns att be för vem som vill. Och då blir man frälst. Då blir man född på nytt. Tack Jesus. Och vi kommer gå in i nattvardsfirandet här alldeles snart. Och det är ett tillfälle att få ta emot Jesus. Till nattvarden bjuds alla som vill följa Jesus Kristus i sitt hjärta. Om man har gjort det i 70 år eller om man idag vill börja följa Jesus, det spelar ingen roll. Men i nattvarden kan du få del av Jesu död, Jesu bröd och vin som är kropp och blod. Till försoning, till helande, till upprättelse, till ett nytt förbund med Gud själv. Amen. Vi ska få lyssna på en sång.